Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Välkommen till oss på Seniorradion. Tack för att ni lyssnar. Vi har hunnit fram till 12 mars och fåglarna har börjat kvittra något på morgnarna. Härligt! Det är Ingrid Karlsson och Timo Heino som ska ge er 2 timmar med blandat innehåll. Men först så vill jag att vi lyssnar till lite lugn musik. Den musiken kommer ur Gudfadern. Det här var musik ur Gudfadern. Ja, hörni, idag ska jag höra mig för lite grann om Pi. Det är ju Pi-dagen på torsdag. Har träffat Mats Öström, kultur- och fritidschef i början på 2000-talet. Det blir lite melodifestivalsnack. Kåseri med Åke Sahlin, blues idag, Rolling Stones och så har vi en panel. Men vi börjar väl som vanligt med namnsdagarna. Och den 12 mars, då är det Victoria och Regina. För länge sedan hade Victoria namnsdag den 23 december. År 1881 infördes namnsdagen 12 mars för att glädja den blivande drottningen Victoria som firade sin förlovning den här dagen. Sedan har vi ju kronprinsessan som föddes 1977. Det blev ingen ökning av namnet, men efter några år så ökade det, men nådde sin kulmen 1993. Kronprinsessan stavning Victoria är med C och det är den vanligaste bland flickor idag. Är ett latinskt namn som betyder seger. Och Regina, ja, stod i almanackan den 7 september för att minnas om en helgon som led martyrdöden. Men från 2022 är det flyttat till den 12 mars. Det är ett latinskt namn som betyder drottning och har använts som dopnamn i Sverige sedan 1600-talet. Och eftersom Victoria har namnsdag idag, då ska vi ut och hissa flaggan. 13 mars, Greger och Massarindagen. Och 14 mars, Matilda och Maud. Och då är det Pidagen, alltså matematikens dag. 15 mars, Kristoffer och Kristel. 16 mars, Herbert och Gilbert. Söndagen, 17 mars, Gertrud. Och 18 mars är Edvard och Edmund. Och då ska ni säga hej och vara trevliga mot busschauffören, för då är det bussförarens dag. Och så är det internationella söndagen. Nu hade ju inte Teresa någon namnsdag den här veckan. Men varför inte låta Lill Lindfors sjunga om Teresa?
Teresa, liten flicka i solen, vinden leker i kjolen och hon skrattar och ler. När det blir vår har hon glömt bort att det var vinter. När det var vinter var det kul. När hösten kommer har hon att det var sommar. Hon går och längtar till jul. La 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 la. Teresa, liten flicka som drömmer, hon sin verklighet glömmer. Och hon skrattar och hon ler. Den ena dagen är hon drottningen av Kina, och dagen därpå är hon en katt. I förra veckan fick hon gäster ifrån månen. Idag har hon hittat en skatt. La 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 la. Thank you.
And now, ASAP Science presents 100 Digits of Pi.
3.14159, this is pi, followed by 2653589, circumference over diameter 79, then 323, OMG, can't you see? 8462643, and now we're on a spree. 38 and 32, now we're blue, oh who knew? 7950, and then a 2. 88 and 41, so much fun, now we're run. 9716939937 51.
Halfway done.
458 now, don't be late. 209, where's the wine? 74, it's on the floor. The 94459. 230, we gotta go. 78, we can't wait. 1640628, we're almost near the end. Keep going. 62, we're getting through. 089, out of time. 862804, there's only a few more. 82, then 53. 42, 11, 70, and 67. We're done. Was that fun? Learning random digits so that you can break to your friends.
Ja, det här var Pi-sången, nytt för mig. Och varför spelar vi den? Sven-Erik Lundberg har kommit in i studion med mig här. Du Sven-Erik, jag har varit dålig på matematik, alltid alltså. Men idag är det Pi, eller den 14 mars är det ju Pi-dagen. Ja. Och då tänkte jag att du kanske kan förklara lite grann för mig det här med Pi. Tecknet är ju ett grekiskt P, tycker jag, eller hur?
Ja, det är sant.
Men du... Jag har klarat mig under alla de här åren utan pi. Men vad är egentligen pi?
Ja, hörde du. Det enkla svaret är ju att pi är förhållandet mellan en cirkels omkrets och dess diameter.
Okej.
Okay. Svårare än så är det inte.
Nej, nej. Men någon måste ju ha kommit på det. Någon... Och när?
Ja, det är ju så här då att... för det första så är det ju ett väldigt besvärligt tal i sig. Som vi då en gång i skolan fick lära oss att det var 3,14, och det är ju fel.
Ja, det hänger jag med. Är det fel?
Ja, du hörde ju 100 decimaler här.
Okej.
Okay. Mm. Men alltså, det är ett tal som inte kan till exempel beskrivas i form av ett bråk. Om du tänker 3,25,
ja.
Det kan du skriva som 13 genom 4.
Ja.
Men något sånt där finns inte förbi.
Nej.
Det går inte jämnt upp. Och det är dessutom någonting som man kallar för transcendent. Och det betyder att det finns inte en matematisk operation man kan använda och få det ojämnt ut.
Mm-hmm.
Och det här har ju lockat folk då att ägna sig åt pi och dess antal decimaler. Och redan i antiken så var man inne på det. Och det var ju astronomerna som behövde det för att räkna ut planetbanor och så vidare då.
Aha.
Och eftersom det är stora avstånd så blir det stora fel- om man inte har ett riktigt tillräckligt nära värde på pi. Och om vi går tillbaka till 2000 före Kristus och babylonierna så ansåg de att det var ungefär 3,125. Och det är inte så långt ifrån.
Nej, nej.
Sen finns det något som heter Rindpapyrus, en sån där het kom av att någon miljonär som heter Rind köpte upp den där. Och där anser, den är från 1500-talet före Kristus. Där säger man att det kan approximeras med, det vill säga att det är nära, att det är närmare värde, med kvoten 256 genom 81, som blir ungefär 3,16. Men det var Archimedes som satte fart på det här. Och han gjorde någonting väldigt fiffigt. Han tog en cirkel och så gjorde han en inskriven polygon. Vet du, polygon?
Ursäkta, men Archimedes, var det han som låg i badkar?
Det var han som låg i badkar, men det var inte då han gjorde det här. Han tolkade upp ibland. Och då kunde han då, en polygon, en månghörning, det vet du.
Mm.
Som hörnen träffade då cirkelns periferi. Och så gjorde han en som yttre, som tangerade då. Och så räknade han ut arean av den inre polygonen och den yttre polygonen. Och du kan tänka en sexhörning till exempel då.
Okay.
Om jag gör det, då får jag att pi ligger, om jag räknar ut att då vet jag att pi måste vara större än 2,5981 och mindre än 3,4641. Men han gjorde mycket fler. Han använde 96 hörningar. Då är det väldigt många hörn och den ligger väldigt nära då.
Ja, ja.
Och kunde då visa att pi låg mellan 273 genom 71 och mellan 22 sjundedelar. Och just det här 22 sjundedelar är ju faktiskt, det minns jag min magister i realskolan, Kjell Edberg, talar om att pi, vi använder 3,14, men 3, en sjundedel faktiskt är bättre närmare värde. Det är närmare då. Och sen har man ju då byggt på det här då. Nu behöver man ju inga siffror för det där. För det var ju förr när vi räknade för hand egentligen. Då skulle man ju skriva att pi gånger d. Och så skriver man pi gånger 3,14 gånger 20. Då. Och så räknar man det där på vanligt sätt. Idag har vi ju såna här räknare som jag har med mig en enkel.
Okay, okay.
Och då har vi ju knappt det står pi där. Och den räknar med 9 decimaler. Så vi behöver ju inte ha det här. Det är onödigt.
Men du, de räknar, alltså, de fortsätter, alltså det här pi, det finns fortfarande i skolorna.
Ja. Man måste ju veta att pi är någonting lite mer än 3 sådär då. Och det är väl rimligt att kunna åtminstone 4 decimaler tycker jag. Om man ska kunna göra någonting lite mer avancerat. En enkel mekanism som jag klarar sig med 3 kanske. Men...
Ja, det är tur hörni att det inte är tv. Ni skulle se Karlssons min. Alltså, den är... Jag är ledsen. Jag är liksom lite... Jag är dålig på det här. Mm. Men alltså, jag själv... Sven-Erik, vad skulle jag kunna få gagna mig av pi på vis?
Ja, du har väl inte så stor nytta av
Nej.
Det. Du brukar inte räkna ut propellerhastigheten eller hur fort gräddvispen går och sånt där, eller hur?
Nej, absolut.
Nej, då kan det nog få vara 3,14 för dig.
Ja, för det vet man liksom. De där decimalerna, de andra som man har sett, de skriver upp i oändlighet alltså.
Ja. Ja, det finns ju klubbar, föreningar som inte gör annat än ägnar sig åt pi och tävlar mot varandra hur många decimaler de kan. Och det finns en kille med Jonas von Essen som brukar vara med i sådana här gissningstävlingar.
Ja, jag tänkte säga, jag har sett hans namn någonstans. Ja. Mm.
Han är ju en svensk mästare på pi då med 24 063 decimaler.
Har han dem i huvudet alltså?
Eller? Det är en del människor har konstigt minne och kan ha det i huvudet. Ja, jag kan det inte. Jag klarar mig bra med 5, det är 7 tror jag kan nu. Men det beror på att jag håller på att preparera mig för det här.
Okej. Okay. Men du tänkte på någonting när du gick förbi vårt nya kulturhus.
Ja, det är en väldigt konstig form på det där då. Med väldigt stora hörnradier, noterade jag. Och då funderar jag på, varför har man det? För vad jag ser, det är ju det att om du sätter en radio då på en 3 meter eller vad det nu kan vara, så missar du ju aria i hörnen.
Som man kunde ha tagit istället till golvyta.
Som man skulle kunna ha till golvyta, ja. Om det är något viktigt eller det vet inte jag.
Nej.
Jag ser det bara som en fråga helt enkelt.
Ja,
och jag relaterar den till pi.
Nej, det kan du inte mena. När du gick förbi kulturhuset, Agnes, så tänkte du, varför har de gjort så här?
Om
de har... Det har du gjort.
Så tänkte jag.
Okej. Men du, jag måste fråga en sak till här. Min granne, jag höll på att diskutera med det, han sa det att om man lindar ihop en slang med som en rund ring alltså, då ska man kunna räkna ut hur många meter det ligger i slangen.
Ja, därför att slangen beskriver ju då periferin.
Ja.
Och hur stor ringen är representerar diametern.
Okay.
Då har du diametern. Du har omkretsen och så har du pi.
Och det blir alltså pi?
Ja.
Jaha.
Om man har lindat noga naturligtvis.
Ja, nu är jag... Jag hoppas hörni att jag har lärt mig lite grann av Sven-Eriks utlägg här. Eller har du något mer som du kan tala om? Innan?
Ja, jag är ju lite smånördig själv sådär. Jag tänker ju aldrig pi. Alltså. Eller jag tänker aldrig 3,14.
Uh-huh.
Utan pi är pi.
Okay.
Däremot om jag ser siffrorna 3,14 eller någon multipel av det så tänker jag ofta pi istället då. Jag var in på en butik som man brukar handla i ibland och köpte en grej jag tycker väldigt mycket om och konstaterade att det kostar 100 pi. Och när jag sitter och gör mina bluesprogram,
ja.
Då får jag ofta såna här grejer att det står då att en låt är 2,57 lång. 1 plus pi halva, tänker jag då.
Det kan du inte mena.
Jo.
Okej, för mig är det liksom så som det står på skivan, att så långt är det.
Ja, jo, det är det ju naturligtvis. Va? Men Men det är liksom associationer då som sätter igång där då. Det är lite skojigt tycker jag. Viktigt är det ju naturligtvis inte.
Nej, det tror jag inte att det är. Men det är väl som sagt, den har ju fått en egen dag i alla fall.
Ja, men jag tycker inte den ska ha 13 mars.
Nej.
Eftersom 22 sjundedelar, 3 och en sjundedel, är alltså en bättre approximation.
Okej, så du vill flytta dagen
till... Jag vill flytta den till 22 juli.
Okej, men just nu i år är den faktiskt den i mars här, den 14.
Ja, och varför skulle någon bry sig om vad jag tycker?
Ja, vad man vet aldrig, Sven-Erik, man vet aldrig.
Nej.
Ska vi ta en liten snabb repris här?
Ja, det tycker jag vi gör.
Förhållandet mellan diametern och omkretsen i cirkeln kallas pi. Vad har man då för nytta av att veta det förhållandet, undrar ni? Men faktum är att förhållandet vi talar om är bra och inte något strunt. För tack vare pi så kan du räkna ut enda liten grej på allt som är runt. Och pi är 3,14, 159, 26, 53 och 5. 8, 9 och 79, 32, 38 och sen 4, 62, 64, 33 och 83. 279, 502, 88, så det var det.
Den 14 mars.
Reklam.
Välkommen till Gävle teater i vår. Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, före reklamen så hörde vi musik med Gunhild Carling, Monday to Sunday. Och hörni, säga vad man vill om Gunilla Persson. Tuff tycker jag som ställer upp i musikfestivalen här. En trallvän låt hade hon, eller hur? Kanske det blir sommarens plåga. Här får vi höra. Medryckande, eller hur? I Won't Shake med Lalla Gunilla. Ja, men hörni, det vart ju den förhandstippade Unforgettable med Marcus och Martinus som tog hem segern. Och hur det går för dem i maj, det får vi väl se. Men jag tycker vi ska lyssna på den också, så vet vi.
She goes alive at night. When I praise
Det var Marcus och Martinus det som spelade den, eller sjöng den vi ska ställa upp med i Malmö. Och Malmö, de håller ju på och fixar redan för festivalen. Det kostar en hel del för Malmö att ha den. Vi kanske inte har råd. Sverige får väl inte vinna en gång till, för då har vi väl inte råd, tycker jag i alla fall. Apropå råd. Jag träffade faktiskt Mats Öström på stan, och då funderade jag, kan inte vi snacka lite du och jag? Och just det här om att kulturhuset kostar mycket pengar kanske vi tog upp också. Här ska ni få höra. Ja, nu sitter jag här med Mats Öström, kultur- och fritidschef här i Gävle förut. Och vi träffades på en liten krog kan vi säga, eller?
Ja, det är precis mitt på torget med utsikt över massor av Gävlebor.
Det är så kul att se dig, Mats. Det är inte ofta. Du har varit min stora chef ju under några år. Du började i Gävle 2000.
Ja, precis. Och jobbade i 12 år ungefär på kultur och fritid.
Vi har väl lite musik i bakgrunden här, men det kanske inte gör så mycket. Men du, Mats, du och jag träffades, tror jag, första gången någonting början, mitten på 60-talet, för då var du elev hos mig.
Stämmer bra det. Det var väl så att biblioteket det nya byggdes 62. Och jag blev ju väldigt intresserad, och det där innebar ju ett jätteuppsving från Sjömanskyrkan, de lokalerna. Så att vi som var gymnasister på den där tiden, vi älskade den nya byggnaden. Och då blev jag intresserad för bibliotek och kultur i vidare mening. Men jag hade inlett min relation till bibliotek på gamla Sjömanskyrkan genom att jag fick hjälp att förfalska ett lånekort så jag kunde låna på vuxenavdelningen ett år för tidigt.
Där hör man.
Ja. Nej, men sen praktiserade jag på biblioteket och tvingades systematisera eller hantera lån, alfabetisera kanske man säger, katalogkort. Och det var inte lätt alltså.
Ja, men då kan jag väl säga så här då. Jag har ju upplevt också den där tiden, katalogkort och grejer. Tänkte, det var en härlig tid, Mats.
Ja, men visst var det. Allting var så fysiskt påtagligt. Man skrev in, vissa system skrev man in låntagarnas nummer i boken som man kunde se och säga åt någon att nej, men den där lånade du säkert för ett år sedan och sånt där. Det var jätteroligt alltså innan datorerna kom. Och...
Ja, jag är glad att man har fått upplevt allt den här tiden. Men nu Mats, sen när skolan var slut och så här, så, men jag har hört att du har varit värnpliktsvägrare.
Ja, det var en stor diskussion om atomvapenkrig, kallt krig, motsättningarna mellan öst och väst under inte minst 60-talet. Och jag var aldrig så att jag var så kallad samvetsöm att jag tänkte mig att vägra bära vapen av princip. Men däremot så var jag väldigt betuttad i idén att jag själv skulle styra mot vem jag vände vapnen. Så jag vägrade själva värnplikten och det där ledde ju till ett par vistelser på anstalt, i fängelse.
Jag tur att det inte är nu, för nu finns det inte plats.
Nej, och jag skulle inte vilja dela cell kan jag säga. Det är hemskt glad att jag hade egen cell då.
Om vi fortsätter.
Ja, men sen kan jag säga så här. Sen har ju tiden utvecklats, va? Och nu lever vi ju i en väldigt tragisk tid. Ja, det var alltid framåt sen jag föddes 46. Det har varit fred, det har varit utveckling, det har varit trygghet som har ökat. Och man kunde aldrig drömma om att vi skulle få ett sånt krig i Europa igen. Och nu så är jag helt för det som sker i Europa, att man håller samman, man rustar upp och ansluter sig till NATO. Så det, jag är helt med på den linjen. Jag formades som ung i en annan tid helt enkelt, när man var fortfarande väldigt mätt på krig och tänkte att det skulle bli en sorts avspänning mellan öst och väst.
Ja, du har så rätt, Mats. Men sen när kulturen tog över på dig här, du var i Ockelbo först.
Jag hamnade i Ockelbo först efter ett par år i Borås då. Först började jag med att försöka, jag studerade statskunskap och sådär, men alltså inte minst det nya biblioteket i Gävle var så lockande med alla sina aktiviteter och sin, det var ju ett väldigt vackert bibliotek för sin tid, så att det inspirerade och jag tillhörde de som sökte till bibliotekshögskolan första svängen. Och sen skulle jag ut på något lagom ställe där det inte var så svårt att alfabetisera kort, så då sökte jag jobb i Ockelbo och det jobbet fick jag.
Och där blev du kvar några år?
Där blev jag kvar några år, 6 år. Och det var väldigt lärorikt och väldigt roligt och stimulerande. Och sen då tänkte jag att jag, det här ska jag stanna tills jag blir en gammal man. Men det var någon som knuffade på mig så jag hamnade i Sandviken sen då. Och fick några år där, ganska många år. Och sen var det ju jätteroligt att återvända till Gävle och få 12 år i Gävle också.
Ska jag vara ärlig, så höll vi tummarna här vid Gävle, som jobbade på Gävle bibliotek, att du skulle få tjänsten.
Vad kul att höra. Jätteroligt alltså. Ja, jag har trivs på alla ställena och det har varit väldigt olika karaktär på de här 3 orterna. Men jag har känt mig som gästrike och jag har uppskattat de här skillnaderna. Den lilla, lilla kommunen Ockelbo mellan stora Sandviken och den stora Gävle. Det är skillnader i resurser och avstånd och allt möjligt, men det har varit en väldigt fina år.
Vad kul att du säger det. Men du, nu har du väl gått förbi och tittat på vårat Agnes?
Ja, och det tror jag kommer att bli någonting jättebra. En karaktärsbyggnad, en så kallad landmark building för Gävle som alla kommer att känna igen. Om någon fråga på stan kommer hit, var ligger biblioteket? Den där guldgula byggnaden, Nevion med runda hörn, kommer folk att säga. Det blir jättefint. Och jag vet, jag är väldigt glad att det blev ett nytt biblioteks- och kulturhus där. Och en som var väldigt mycket för det var landshövdingen Lars-Erik Eriksson. Och han ringde till mig en fredag förmiddag och sa, kom hit på eftermiddagen och drick lite kaffe så får vi prata. Och så ställde vi oss i ett fönster han hade där på slottet. Och så pekade han ut över Slottstorget och så sa han, där har vi rådhuset, det är den klassiska byggnaden för staden Gävle. Här står vi nu i statens representation, slottet. Och sen biblioteket där det står nu ska utvecklas eller byggas nytt. För det är folkets förnämligaste byggnad, den mest besökta, frivilligt besökta byggnaden i hela staden. Och där tycker jag att Gävle ska satsa. Så sa han.
Jag tänkte, det var ju bråk även med konserthuset, att det var mycket folk som tyckte att det var inte bra. Men nu är alla så förälskade i vårat kultur eller vårat konserthus. Jag tror säkert det kommer att bli lika med Agnes.
Det tror jag också. Och om man tänker bort de byggnader som har varit kontroversiella, det är Fjärranhöjderbadet, det är konserthuset, det är gasklockorna, satsningen på dem. Det var en gång i tiden också ett väldigt bråk kring biblioteket vid Slottstorget. Och alla de här striderna, några år efteråt så inser man att Gävle skulle vara enormt fattigt utan de byggnaderna.
Men du har haft mycket idéer du, Mats. Kan du nämna, jag kommer ihåg att det hette Biokontrast på sin tid. Ja. Nämn några du har haft.
Ja, Biokontrast, då var det så att jag var väldigt intresserad av film när jag var ung. Och så läste jag i Uppsala och såg att det fanns mycket mer bättre filmutbud i Uppsala än i Gävle. Så jag gjorde listor på filmer, som bra filmer som inte kom till Gävle. Och så började jag bearbeta kommunen att vi borde satsa lite kommunalt för att få en sån här art cinema, en biograf med kvalitetsfilm. Och då fanns det ett kommunalråd som också betydde mycket för biblioteket, Ture Edbom. Och jag gick till honom helt enkelt, för jag var klasskompis med en av hans söner, Rolf, och sa tur att kan inte du se till att det kommer pengar. Och vi fick loss 20 000 kronor, det var stora pengar 67, för att börja visa film. Och då var det så att Folkets hus hade en nedgången biograf, och där fanns det en ung föreståndare som hette Håkan Westlund. Och Håkan Westlund, han fick ta hand om styrelsearbetet. Väste Westesson från biblioteket kom in i styrelsen, och jag hamnade där som filmsättare. Och sen drev vi fram Sveriges kvantitativt och kanske kvalitativt största kvalitetsbio i kommunal regi.
Och det kan man väl säga är Bio 7an nu?
Det är Bio 7an nu, så att det ledde till. Och nu är det ju så att det kan komma en sån här biograf, eller kommer en sån här biograf igen i Agnes.
Just det. Men sen har vi Fängelsemuseet.
Ja, jag var väldigt förtvivlad när det fanns idéer i Gävle att man skulle riva fängelset och bygga studentbostäder eller så där. Utan jag, fast jag inte hade med att göra och satt ute i Sandviken, så fightades jag lite bakom kulissen för att man skulle säkra museet eller fängelset och göra ett museum där. Och där hamnade jag i styrelsen samtidigt som jag blev pensionär. Och där sitter jag fortfarande och tycker att det är väldigt intressant faktiskt.
Då kan jag tala om för dig ett minne jag har. Vi fick gå på visning på Fängelsemuseet när de höll på att bygga om det. Så. Det var 11 september och jag kommer ihåg att det regnade ute, och när jag kommer hem så står min man på bron och skriker, skynda dig in, då hade, vad heter det, planen flyger in i New York. Måndagen den 11 september, då var vi på, fick jag se Fängelsemuseet.
Oj, vilket minne alltså. Ja, jag kan säga också att jag var med min klass och ett antal lite vilda kompisar från gymnasiet en tidig morgon på fängelset som Lucia, jag var stjärngosse. Och vi smet in strax före Gävles riktiga Lucia, så att de gjorde en miss där och vi kom in och kom upp på andra våningen till och med innan de fick ut oss pojkar där.
Där hör man.
Jag ska inte namnge, men vi hade en väldigt snygg Lucia. Om jag inte minns fel hette han Göran Kinsten.
Nu sen har vi gasklockorna då, inte att förglömma.
Ja, när jag började i Gävle år 2000, då fick jag ett av uppdragen jag fick av Mats Ågren som var kommunstyrelseordförande då. Det var att jaga fram så mycket EU-pengar som möjligt för att satsa på sanering av gasklockorna och rustning av dem. För att hans resonemang var den att det skulle gå lättare att få Socialdemokratiska partiet att satsa på gasklockorna om det kom in pengar utifrån. Och vi jobbade för det ganska intensivt och vi fick loss i första svängen över 6 miljoner kronor. Och sen kom det ytterligare tillskott. Och med landshövdingen Lars-Erik Eriksson och med de här pengarna så ändrades opinionen i kommunen och man sanerade och rustade upp gasklockorna. Det var en stor och fin sak också.
Och det tror jag Gävleborna är glada för också.
Ja, det vore ju tragiskt nu om de vore borta eller om de vore liksom... Sen var det så stor saneringskostnad. Det var på en bra bit över 20 miljoner. Så ingen privat företagare kunde köpa det och börja med att sanera för den kostnaden.
Nu ska vi ta och lyssna på lite musik. Här sitter jag med Mats Öström, för detta kultur- och fritidschefen i Gävle. Och vi pratar gamla minnen, han och jag. Och vi diskuterade även nya Agnes som vi båda ser fram emot att det ska bli. Men du Mats, en gång vet jag att jag har läst någonstans att det var en amerikan som ville köpa Henry Moores skulptur för 50 miljoner. Kliar inte fingrarna då att du ville vara med och sälja?
Det gjorde det inte faktiskt, men det var så överraskande så att jag ville inte riktigt tro på det alltså. Vi hade en chef då för Konstcentrum som heter Pia Kristoffersson, och vi satte igång, speciellt Pia då, och kollade väldigt noga, var detta sant? Och det var alltså faktiskt helt sant. Det låter som ett aprilskämt, men denna amerikan var en sån samlare och hade resurser och skulle utan vidare köpa mål för över 50 miljoner kronor. Men det behövde inte bli någon riktigt stor diskussion om det här. Alltså, jag vet att Gefle Dagblad illustrerade det till exempel med hur många idrottshallar kan man bygga för 50 miljoner kronor. Och det var ju en viss debatt ute bland folk. Men statuterna för den här gåvan, donationen, de sa att den var en gåva till stan och stan fick inte sälja den. Så att det var överhuvudtaget omöjligt rent juridiskt. Och då, det blev lite lugnare då, situationen. Men jag är hemskt tacksam att vi fick behålla vår.
Ja, som pensionär nu så pendlar du här mellan Finland, Stockholm och Gävle.
Ja, det är mycket Gävle. Jag är en hel del i Stockholm och alltid varit. Jag tycker det är en fin stad. Och Helsingfors. Det är ett privilegium att ha tillgång till de tre städerna faktiskt. Sen har jag en dotter som också bor i utkanten av London. Så det har blivit lite mer av England senare år. Och det är också en väldigt intressant värld.
Men du, får fråga, Helsingfors, är det stor skillnad på kulturen mellan oss i Sverige och Finland?
Det finns vissa skillnader som finländarna påpekar. Det ena är att vi i Sverige är väldigt bra på populär musik, typ mello. Medan man i Finland satsar på seriös konstmusik mera. Och det är två helt olika traditioner. Där beundrar finländarna Sverige lite för att det är så mycket roligt, barnsligt jippo kring popmusiken. Men de är väldigt stolta över sin seriösa symfonimusik till exempel. Och en annan sak, det är att biblioteken, folkbiblioteken, betyder ännu mer i Finland än i Sverige. Man satsar fortfarande väldigt mycket, bygger nya bibliotek, tar inte bort resurser, och inte minst i Helsingfors har man just för några få år sedan byggt ett nytt bibliotek mitt i centrum. Ett bibliotek för 1 miljard kronor. Och det är inte så självklart här i Sverige. Det finns andra skillnader också, men det här tycker jag är de huvudsakliga skillnaderna som man märker.
Då måste jag fråga här. Tror du att vi Gävlebor nu sen kommer att bli stolta över vårt Agnes hus?
Absolut. Alltså, vi är stolta över gasklockorna, över konserthuset. Vi är stolta över våra stora idrottssatsningar uppe på Sätraåsen. Vi skulle inte vilja plocka bort dem. Det skulle betyda någonting för stadens själ. Och jag tror att vi kommer att bli väldigt stolta för Agnes. Och det är ju så många verksamheter som kommer att finnas där av olika typ. Med konsthall och med film och så vidare. Så att det finns många, många skäl att gå dit. Och vi behöver ett sånt här gemensamt vardagsrum med stort öppethållande alla dagar. Och en fin miljö. Och mitt i stan, det är bingo alltså för Gävle.
Och du ser det som positivt. Jag måste ändå, Mats, så här, när vi har pratat en stund, fråga dig. Jag tycker Gävle, de drar ner på allting. Nu kan man inte komma till Limön till exempel i sommar, för Limöbåten är nedlagd. Och nu ska även träffpunkterna dras in för oss som har blivit pensionärer och har någonstans att gå. Varför ska de alltid dra in på sånt som vanliga människor kan göra?
Ja, det är ju märkligt, för att om man tänker, vi Gävlebor har aldrig varit så många som nu. Vi är en bra bit över 100 000, och vi har aldrig varit så rika som vi är nu. Vi har mer resurser än någonsin, och då håller vi på och krafsar på marginalen på en mångmiljardbudget som stan har, kommunen har, och tar bort sådana saker som är ytterst värdefulla. Båtarna som går till Limön bland annat, och kanske till Bönan, och till Ängeltofta, och till Furevik, är jätteviktiga. Buss till Hemlingby är jätteviktig. Även om det är liten omfattning på trafiken en viss period, så ska man hålla ut med sådana verksamheter. Och träffpunkter som är icke-kommersiella för pensionärer är mycket, mycket viktiga. Vi ska ju ha kvalitet i livet. Man ska inte bara arbeta, tänka i penningtermer, utan det ska finnas just mötesplatser och en sorts värme i samhället. Och tar man bort det, så tjänar man inga stora pengar i den kommunala budgeten. Det är bara krafts i marginalen. Det är kaffekassa för den här kommunen. Och detta, det är inte bara det du nämner. Förra sommaren så stängde man av vattnet i stans fontäner. Jag brukar sitta på torget och titta på barna som leker i den här vattenleken. Det är helt underbart att se glada barn. Men i somras så var det torrlagt där. För att stan skulle tjäna några få hundratusen, så var det tomt i alla fontäner i hela esplanaden. Tragiskt.
Mycket, men någonting i alla fall som jag tycker var positivt, det var ju att Sten Dybeck köpte Almagrundet.
Det är jättefint. Alltså, de som har räddat Almagrundet på olika sätt. Mats Wiberg här i Gävle till exempel, som inte finns längre, han betyder mycket för det. Och andra, det är en fin räddning till Gävle. Vi måste markera att vi är en stad vid havet. Och det är för lite av sådana markeringar just nu. Det är därför liv med båten är så viktig.
Men visst var du med även på Almagrundets tid?
Ja, jag var med på Almagrundets tid på det sättet att jag organiserade en bussresa för företagare i Gävle centrum att åka ner till Västerås och titta där den låg. Och det fanns en ägare som ville deponera den här i Gävle, om vi säger så. Och vi skulle försöka koppla ihop den med företag på olika sätt och få stöd. Och det var ju en stor entusiasm kring det, men alltså stan backade ur. Sen har jag ju också varit väldigt engagerad i att försöka försvara Briggen Gärda. Och det är ju så tragiskt att så många tusen människor engagerar sig att bygga henne, sköta henne, segla henne. Det var massor med småföretag som var sponsorer. AMS gick in med stora pengar till människor som behövde fina jobb där. Och att hon sen fick säljas för en spottstyver och misskötas och nu sänkas som ursprungliga Gärda gjorde, det är också alltså tragiskt. Om vi tar råd med sådana saker, då lurar vi oss själva på lång sikt. Va? Det måste ju vara en trivsam och spännande ort att leva på. Och då krävs det att vi sätter av några procent av budgeten för att det ska se ut så. Det är så.
Och det får bli slutorden ifrån Mats Öström. Så jag är väldigt glad att jag träffar på dig, så vi fick prata lite du och jag, Mats.
Tack ska du ha. Tack Ingrid.
Och så hoppas jag att vi ses på nya Agnes von Krusenstjerna sen.
Absolut. Någon gång i höst lär det bli, förstår jag.
Tack ska du ha.
Reklam.
Hej, Jonas från Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa er välkomna till vårterminen 2024. Är du sugen att se konstnärer som Peter Johansson, Ester Lundvik, Karin Amno Lindberg och Lars Pirak med flera? Välkommen till utställningen Minerad terräng. Där visas nya verk till konstsamlingen de senaste 12 åren. Utställningen har öppet till 7 april. Under våren kommer även samtidskonst visas av Helena Bratt och Hedvig Rasmus Sjöström. Föredragsserien Historien händer här går in på en femte säsong med spännande ämnen ur Gävles historia, såsom kärlek, leksaker och stadsplanering. Visningar baserat på SVTs storsatsning Historien om Sverige går även att ta del av under terminen. En mängd andra föredrag och evenemang händer också framöver. Nyfiken på när, var och hur? Se vår hemsida. Varmt välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Vi har fortfarande fri entré.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Jag heter Åke Salin. Förra veckan såg jag tillsammans med några vänner den kritikerrosade filmen Zone of Interest. Filmen handlar om familjen Höss som bodde granne med förintelselägret Auschwitz och där Rudolf Höss var kommandant och ansvarig. Filmen är berättelsen om en familj helt fångade i den nazistiska mardrömmen utan att vid ett enda tillfälle visa någon som helst ånger eller tvekan inför det hemska som sker på andra sidan muren i deras vackra trädgård. De frågor som väcks är förstås: hur kan människor bli så avskyvärda och grymma bakom en fasad av prydlighet, skötsamhet och glans? Frågor som dyker upp under filmen och som sen diskuterades efteråt handlar bland annat om: skulle vi kunna bli likadana, givet att vi skulle leva i en tid som skulle likna 40-talets Tyskland? Jag har ju svårt att se mig själv förlorad i en sån fruktansvärd fälla. Men det är lätt att tänka i Sverige 2024, i ett fredligt och tryggt land. Jag besökte Auschwitz 2012 tillsammans med en nionde klass. Den skolan, Älvkarleby friskola, gör den resan varje år med avgångsklassen. Det var en mycket lärorik och omtumlande resa. Inte minst för de 30-tal 15-16-åringar som följde med. Reaktionerna var mycket starka bland många av eleverna. Flera grät och hade efteråt stort behov av att prata om det man upplevt. Att som så ung direkt konfronteras med gasugnar, rum fulla med skor, resväskor, avklippt hår och många andra mänskliga kvarlevor var förstås väldigt obehagligt. Frågan är ju ifall detta är historia och som vi aldrig mer kommer att få uppleva igen. Ja, tyvärr så lever vi just nu i en tid där människor dödas i hemska krigssituationer, både i Ukraina och i Gaza och på andra ställen. Och vad gör världssamfundet? Ja, inte tillräckligt, anser jag. Dödandet av oskyldiga barn och föräldrar fortsätter med oförminskad kraft. Finns det i vårt land människor som är kapabla till liknande hemskheter? Ja, det är upp till oss alla, var och en, att kontrollera det. Vi måste våga sätta ner foten ifall vi ser tendenser. Annars kan liknande hemskheter upprepas även hos oss, fast det verkar osannolikt just nu. Kommandant Rudolf Höss var en stillsam och fin pappa till sina fem barn hemma i huset på andra sidan muren till massmördandet. Vid tillfångatagandet och de efterföljande rättegångarna svarade Höss att han bara lydde order. Pliktskyldigast var han ytterst ansvarig för ihjälgasandet av alla dessa människor. Och det mest skrämmande i hela denna historia är ju att det i mars 2024 fortfarande finns människor som kallar sig nazister eller rösta på partier som varit och är mycket nära nazismen. Hur ska vi förhålla oss till detta? Ska Europas befolkning uppleva fasansfulla tider igen? Ja, som sagt, det är upp till dig och mig att sätta ner foten och tidigt markera mot dessa krafter.
Om jag säger yrvädret från Trollhättan så tror jag att de allra flesta lyssnare gissar på just det, Laila Westersund. Hon fick sitt publika genombrott 1961 på Folkparkernas artistforum. Och där sjöng hon sig igenom april, april och visslade sig igenom refrängen. Men hon stod på scen mycket tidigare än så. Faktiskt redan vid 4 års ålder då hon framträdde med sin pappa. Redan då hade hon börjat lära sig spela dragspel och med tiden lärde hon sig behärska trummor, piano och gitarr. Sitt smeknamn, Yrvädret från Trollhättan, fick hon förstås genom sitt energiska och fartfyllda sätt. Det gjorde henne till en populär gäst i folkparkerna där hon turnerade flitigt under 1960-talet med sin egen orkester. Oftast körde hon turnébussen själv. Många förknippar henne säkert med Hagge Geigert, revykungen i Göteborg. Deras samarbete på Lisebergsteatern, det skulle vara i 30 år. Och där gjorde hon också monologen Sexobjektet om tjejen som jobbade bland dräglande karar i en bilverkstad. En monolog som hon fick framföra många gånger. Hon höll ett högt tempo i sitt yrkesliv. Hon hade en rad roller i andra revyer med namn som Chadden Hellström, Gösta Bernhard och Ove Törnqvist till exempel. Dessutom var hon flitig skådespelare på Vita duken och på TV. Och överallt smittades publiken av hennes ibland lite råa humor och goda humör. Efter många års artistliv bestämde hon sig för att sluta med det slitsamma turnélivet, men övertalades en sista gång till att vara med i farsen Stulen kärlek 2004. Och det blev en långkörare, först på Lisebergsteatern och sen Intiman i Stockholm och slutligen en riksomfattande turné. Vid det laget hade hon fått otaliga utmärkelser och priser och har sitt namn på en av Göteborgs spårvagnar. Hon avled 2011 i cancer. Begravningsceremonin hölls på hennes egen önskan på Lisebergsteatern. Hon blev 68 år. Här är hon i den fartfyllda Singel och sand.
Suttanda suteliga, suttanda suteliga, suttanda suteliga lej. Suttanda suteliga, suttanda suteliga, suttanda suteliga lej. Sand. Gått i arv och den blev våran lott. Visst är den lite svankiger och masten lutar snett, men den har redan flera gånger många pengar gett.
Singel och sand, singel och sand, extra bra singel och billig sand.
Ja, grävskopan vår, vi trivs med vår skuta som tuffar och går. Vi letar efter stränderna, vi letar efter land och håller alla människor med singel och med sand. Båten den gnäller som en gammal grind när vi snurrar rodret mot båtbryggan in. Sen landar vi vid handelsbon där folket står på strand. Bak rutorna i varje hus finns någon som vill ha sand.
Singel och sand, singel och sand, extra bra singel och billig sand.
Suttande suteliga, sutta, sutta, suteliga, suttande suteliga lej. Jag och min pappa, vi lever så bra, för båten och sanden ger allt vi vill ha. Och vill vi köpa snus någon dag och vill vi leva flott, så lossar vi väl grus någonstans, sen lever vi så gott. Jag och min pappa, vi vet vad vi gör. Vi byter ut sanden mot fläsk, bröd och smör. Vi hittar lite grus någonstans på sjöns sena strand. Sen får vi något annat fört upp på ett annat land.
Singel och sand.
varje år. Visst är den lite svankigare och masten lutar snett, men den har redan flera gånger många pengar gett.
Singelåsan,
kom och köp singelåsan. Extra bra singel och nyligen san. Söttande, söttelige, söttande, söttelige, söttande, söttelige, nej.
När mina föräldrar äntligen kom sig för med att köpa grammofon förklarade min far mycket tydligt att det här är ett kristet hem och här kommer ingen rockplatta in. Jag tolkade uttalandet som att det inte bara var förbjudet att köpa rockplattor utan också att låna plattor av kompisar och spela dem på hans grammofon. Så jag bestämde mig omedelbart för att bryta mot båda förbuden. Naturligtvis på ett sånt sätt att han inte märkte något förrän jag redan hade gjort det. Ja, om ens då. Det var en taktik jag hade börjat utveckla redan innan jag började skolan. Och som tonåring kom jag bli en fullfjädrad manipulatör. Egentligen var jag nog en förfärlig typ. Men så länge ingen märkte något fick det väl gå. Och även för jesuiterna lär ju ändamålet ha helgat medlen. God hjälp i mitt manipulerande fick jag också av den språkförskjutning som ägde rum i början av 60-talet när man började prata om pop istället för rock'n'roll. Det tuffaste 60-talsbandet var väl ändå The Rolling Stones. De ansågs vara råare och farligare än de förment snällare Beatles. Och olika förståsigpåare talade gärna om The Beatles som i I Want To Hold Your Hand nöjde sig med att sedesamt hålla handen medan The Rolling Stones hade en mer påträngande ton och krävde mer. Och vi kan väl lyssna på The Rolling Stones. Vad få tyckare verkar ha noterat var att i I Wanna Be Your Man var en Beatles-cover. Den var skriven av John Lennon och Paul McCartney och det var Ringo Starr som var vokalist. The Rolling Stones kom efterhand att utvecklas allt mera till ett renodlat rockband. Men de hade flera hits med bluesbakgrund. Bobby och Shirley Womack's It's All Over Now, Bobby Troup's Route 66, Willie Dixons I Just Wanna Make Love To You och den egna Tell Me. Och jag tänkte spela en cover på Slim Harpo's I'm a King Bee.
Well, I'm a King Bee. buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby, let me come inside. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Well, I'm a king bee, baby, want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. Well, buzz a while. Sing it then. Well, I'm a king, babe, can buzz all night long. Well, I'm a king, babe, baby, can buzz all night long. Yeah, I can buzz better, baby, when your man is gone.
Jag tycker personligen att Rolling Stones hade sin bästa period under 60-talets första halva. Och de kommer att ha en avgörande betydelse för mitt eget bluesintresse. Vi avslutar veckans avsnitt med att lyssna på The Rolling Stones i en cover på Howlin' Wolf's hit The Red Rooster, som i Stones version fått titeln Little Red Rooster. Den är skriven av Willie Dixon, och lägg märke till Brian Jones bottleneck-gitarr låten igenom.
I am the little red rooster, too lazy to crow for day. I am the little red rooster, too lazy to crow for day. Keep everything in the farmyard upset in every way. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch out, strange camp people, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you you see my little red rooster, please drive him home. In the farmyard since my little red rooster's been gone. Oh,
Vi hörde låten California Dreaming med den fantastiska jazzgitarristen Rune Gustafsson. Därmed så säger jag välkommen till veckans åsiktsmaskiner. Kerstin Weivert, välkommen.
Tack.
Du har jobbat med äldrefrågor i kommunen.
Ja, hela mitt liv. Ja. Ja, på olika nivåer och på olika sätt.
Okej. Okay. Ja. Och Kenneth Lutti, gammal murvel.
Ja.
På Arbetarbladet i alla år.
Ja.
Per Piscator, ja. Kommer du också med en bakgrund i näringslivet kan man säga.
Ja, får man väl säga.
Hörrni, i fredags så var det den internationella kvinnodagen den 8 mars. Och den fråga jag slänger ut är, behövs det?
Ja, men det är väl självklart att det behövs. Vi har mycket att jobba med.
Okej.
Okay. Ja, och behöver uppmärksammas.
Ja, men en dag om året är lite fjuttigt tycker jag.
Du tycker för lite?
Ja, men alltså kvinnofrågan, om man nu får säga så. Den är ju aktuell varje dag året runt. Så att, det är ju faktum att kvinnor diskrimineras på nästan överallt. Så att det är klart att ja, man har en dag där man sätter fokus på just detta, så är det väl utmärkt.
Vad säger Per?
Ja, jag håller med Kenneth. Det är inte bara en dag, utan det är en utbildningsprogram. Det är mycket som behövs. Nu ska jag inte peka på länder utanför oss, för det är lätt att göra. Utan jag tänker på oss här i Sverige, näringslivet framför allt. Det finns väldigt mycket kvinnokraft, ska vi säga, på mellannivåer i näringslivet. Men när man kommer högre upp så blir det tunnare och tunnare. Och det har märkts i år på de bolag som är på börsen, så har väldigt många kvinnliga vd:ar försvunnit bara. Så att det behövs åtgärder.
Men då får jag provocera lite. Instiftandet av den 8 mars, har den förändrat någonting? Eller är det bara en skenhandling eller en rit som vi uppehåller?
Ja, det är en markering som måste följas upp med... Ja, så verktygslåda, det är det man måste ha.
Ja, det förändrar ingenting egentligen naturligtvis. Det tar århundraden innan kvinnan blir jämlik med den här takten som är nu. Men det är klart att man sätter fokus på de här frågorna den här dagen. Och det är bara att titta på media, de uppmärksammar det oerhört mycket. Så att någonting måste det väl betyda.
Och man har ju möjlighet att göra fina program med föreläs. Alltså det behövs ju liksom lyftas på lokal nivå också. Bara att visa vad som händer och vad man gör. Mm. I kommunen eller där man bor.
Precis.
Och jag menar, vi har ju kanelbullens dag, inte förändra det världen. Men däremot så kanske vi tycker det är gott med kanelbullar. Men det går inte att jämföra, men jag tror ändå liksom att livet bara rullar på, så kan man ändå få vara stolt över det man faktiskt jobbar med. För att förbättra för kvinnor.
Runt det här bordet nu sitter tre gubbar och en kvinna.
Ja. Det är ojämnt.
Ja, det är minst vad jag kan säga.
Ska jag skämmas?
Ja, jag tycker vi ska skämmas allihopa. Framförallt programledaren.
Men jag tycker också, jag har sett i lokalmedia den senaste tiden, har man lyft fram flera kvinnor som har visat sig på olika jobb, tagit över olika saker och tagit över företag och flyttat hit. Och man har, tycker jag, här verkligen lyft fram det.
Mm.
Medvetet, ja, det måste vara. Måste vara medvetet naturligtvis.
Vi kanske är på gång rejält.
Ja, men det har vi sagt i 1000 år, tror jag. Mm. Ja. Någonting måste hända.
Ja.
Min erfarenhet från tidningsvärlden är den att om man söker en intervjuperson för att hon är kvinna som representant för någonting, så avböjer de nästan jämt.
Yes.
Och hänvisar till sin närmaste chef. Och vad är han för kön? Man, naturligtvis. Mm. Det är inte helt lätt, alltså.
Mm. Och det kanske mer handlar om hierarkier också.
Ja, absolut. Ja.
Allt handlar om
att det är den ytterst högsta som ska besluta om vem som ska
uttala sig. Ja, men det där lite gammaldags syn när du säger, och vad är han förstås? Man? Nej. Det finns så många kvinnliga chefer på mera mellannivå. Mm. Inom kommun, inom region, inom företag. Mm. Och det är inte så givet som du säger.
Nej, okej då. Nej, det var en hårdragning.
Det är det inte, ja.
Den nya kvinnorörelsen då, som kallar sig för soft girls. Alltså det är kvinnor som helst vill vara, bli försörjda, vara hemmafruar, gå på yoga och jobba med pilates och trädgård och ungefär fixa som gardinerna och sådär.
Ungefär som Hollywoodfruarna.
Ja, men den finns alltså den rörelsen. Ja. Hur stor den är, det vågar jag inte säga. Ja, men är det en reaktion mot den senaste decennien?
Det är någonting från Östermalm i Stockholm, och det finns ingenstans annars just där alltså. Mm. Det är kvinnor som har män som tjänar tillräckligt så de kan vara hemma och förverkliga sig själva. Men det finns,
kan
jag har aldrig träffat en kvinna som vill sitta hemma. Mm. Aldrig alltså.
Ja,
ja, det kan ju vara en suck liksom, och en motrörelse mot the power girls. Mm. Det kan vara liksom jobbigt med alla power girls. Men de här soft girls, är de inte också influencers väldigt ofta? Att det ligger inom den kategorin. Mm. Man lyfter fram sig som. Och det har att göra med utseende. Det har att göra med man visar hur man make-upar. Hur man handlar. Ja. Mm. Det är sånt som ska vara typiska kvinnointressen. Det är väl gammaldags att säga så. Nej, men de odlar ju det.
Mm. Ja, men det kan ju också vara ett sätt att liksom få en bekräftelse. Jag kanske inte lyckas att få jobb till exempel. Jag kanske har en man som kräver av mig att du ska vara hemma och sköta hus och hem. Ja. Och då går man in i en sån här rörelse för att liksom säga, ja men vad gör du för något? Ja, jag är med i den här organisationen. Mm. Och så berättar man då istället för att säga, jag är hemma och sköter huset. Ja, jag vet inte.
Men du kan ju faktiskt tjäna pengar på det också.
Och med
du
influenser.
Kan få många, många följare. Så att det kan vara lite i tiden.
Mm. Ja, absolut.
Jag har ingenting att tillägga. Jag tycker det är så himla fånigt så att det går inte att ta på allvar. Mm.
Du tror inte att det är någon rörelse som vinner insteg?
Det är några som hittar på någonting och så har någon tidning skrivit om det och så blir det en stor sak. På.
Det finns ju rörelse mot rörelse på den manliga sidan också. Mm. Menar, från alfahanen till betahanen eller någon annan.
Soft boys.
Ja, soft boys. Ja, absolut.
Soft boys.
Det låter väl något.
Ja.
Men apropå det här med influencers så läste jag för ett tag sedan att Torens Business School i Stockholm har en utbildning för influencers.
Ja.
Det är det någonting att satsa på?
Kanske rekommendera sina döttrar att gå där. Då. Mm.
Men det kanske båda gott för Seniorradions framtid. Om vi får många som är vana att vara influencer och prata i sociala medier.
Ja, men det är klart att det kräver utbildning. Det att få ekonomi, att man måste faktiskt sköta sig skattemässigt, ekonomiskt och så vidare. Det gör man inte utan vidare.
Man kan väl säga att just i detta nu så är ni tre influencers.
Absolut.
Via seniorer.
Jag tjänar inte en krona på det.
Nej, det gör
du inte. Ibland får en kopp kaffe som
jobbar till. Tjänar ingenting.
Nej, tyst. Det är hemligt.
Frågan är hur många följare vi har.
Ja,
kanske 10-tal.
Nej, det är nog uppåt 10 000.
Ja,
oj.
Som lyssnar på oss. I genomsnitt alltså.
Intressant. Oj.
Och bara den här nyhetspanelen, va?
Ja, precis. Självklart. Då flockas just då. Ja. Det är en nya lägen. Liberalernas Johan Persson förde fram en idé på deras årsmöte eller vad de kallar det. Nämligen att man inför ett nattlås för sociala medier för unga människor. Barnen ska sova på nätterna och vara i skolan på dagarna. säger han. Är det någonting för politiken att ta tag i?
Inte absolut. Alltså, jag tycker vi ska ha ännu fler förbud. Ska de få ha mobiler överhuvudtaget? Alltså? Det är någonting för Folkpartiet att ta tag i, tycker jag.
Ja, det är bara det här
lite halvfåriga beslutet av eller förslaget om nattstopp. Ska få dagstopp, tycker jag. Dygnet runt stopp.
Tänk alla vuxna då som är uppe hela nätterna och sköter sina jobb så dåligt. Så att vi kanske ska ha ett totalstopp. Stänga ner. Ja,
men det är ju onekligen så att många tonåringar fipplar med sina mobiler nätterna igenom. Och är jättetrötta på
fast jag på tror jag, jo, det tror jag också. Det är jättepopulärt det där. Men igår såg jag någonting på tv där de pratar om här människor som har höga befattningar i samhället och som säger att det är ju ett gift det här. Det bygger ju på det. Man tänker, titta bara lite grann. Och sen har det gått 45 minuter, en timme. Ja, liksom. Så det är ju inte bara för barn, utan det är ju liksom hur förändrar vi vuxna oss då? Så att, vad erbjuder vi istället? Och kan vi överhuvudtaget hejta oss ifrån det här? Jag tror inte det.
Mats, du nämnde lägerelden. Lägereldenfamiljen måste man ju faktiskt lyfta fram. Det här är ju en familjefråga. Det är ju inte en politisk fråga. Man måste ju lära sig. Man måste ju se att någonting händer om man uppför sig på ett sätt eller annat sätt. Men det är klart, jag kommer inte ihåg hur det var tonåring riktigt. Och framförallt fanns det inga mobiler på den tiden. Så.
Men det fanns korvkioskar. Man gick till korvkiosken.
Men det fanns nej, men det fanns seriemagasin. Så det fanns ju motsvarigheter liknande. Som man misskötte naturligtvis. Det visste väl inte mamma om det. Det vet jag inte. Men vad jag har emot politiken och kanske liberalerna mest, det är att man inte lyckas lyfta fram familjen. Man inte, alltså det är så antifamiljen nu. I skolan till exempel, utvärderingssamtal. Föräldrarna får ju knappt vara med, det är eleverna mera som för utvärdering heter inte. Ja, utvecklingssamtal. Det är en väldigt hård tendens att familjen kommer vid sidan av. Och vad man kan göra åt det vet jag inte.
Du menar att familjens roll spelas ner? Liksom?
Ja, okay. Absolut.
Håller ni med om det?
Det vore ju enkelt för alltså en barnfamilj att säga att mobilen ska ligga på köksbordet från klockan 8 på kvällen till de vaknar. Ja, jag menar, det är ju enkelt. Och då lyder ju barnen naturligtvis. Och de lägger sig istället och somnar.
Men när föräldrarna inte själv kan göra det så blir det ju så. Alltså, det blir ju liksom en...
Man kan inte ha laga som del av det. Det är ju liksom en rena idiotin. Alltså. Jag förstår inte. Panik i liberalerna måste hitta på någonting. Ja. Så kommer sådana här dumheter. Det är så Per säger att det är familjerna som får fixa det där naturligtvis. Alltså. Föräldrarna har ju ett ansvar.
Ja.
Men vi har ju stiftat lagar som kan man säga på sitt sätt inkräktar på familjens suveränitet. Jag tänker på agaförbudet.
Ja.
Det är förbjudet.
Ja.
Så att, det är ett bra förbud.
Ja.
Okay.
Jag vet inte när det tillkom. Det var någon gång på 70-talet eller 80-talet. Ja. Resten av världen har tagit efter dessutom. Stort sett alltså.
Och det kan ju bli besvärligt om man kommer fram till att användning och behov av mobiltelefon är lika svårt att klara sig från som narkotika. Ja, narkotikaförbudet har vi ju. Men nej Mats, det där tror jag inte.
Okej. Det sägs, om det är sant eller inte vet jag inte, men att många som jobbar i Silicon Valley förbjuder sina barn att ha en mobil eller platta.
Och så går de med i såna här softföreningar.
Ja, men alltså det är ju så, som du var inne på, att de här apparna, de är ju gjorda för att...
Beroendeframkallande helt enkelt.
Ja, men det är ju beroendeframkallande, det måste man ju erkänna. Alltså det är även som pensionär sitter man i fifflar och dagar alena på det där och håller sig uppdaterad. Mm. Så att det är klart. Vi är ju 80 så att vi inte gör väl ingenting. Nej. Att förlora.
Nej. Vi gör ingenting om du är sovig på dagarna.
Jag går och lägger mig igen.
Och vi ska inte glömma bort allt det bra som finns.
Ja. Jag menar, hela världen finns ju under mobilen. Det är ju fantastiskt
uppbildning. Ja, det är det. Så mycket teater och opera. Ja. Och,
så är det.
Underbart.
Nå, men vi lämnar frågan om nattlås på sociala medier och så går vi ut i stora världen. I torsdags så var vi ju medlemmar i NATO. Mm. Och vi behöver inte prata för eller mot NATO nu, men min fråga är, har er inställning till NATO-medlemskapet ändrats under resans gång, så att säga? Har ni varit motståndare till medlemskap, men nu är för eller tvärtom? Vad säger Per?
Jag har varit mera neutral tidigare. Men samtidigt så började det ju skina igenom det här med neutralitet. Vi var inte särskilt neutrala egentligen. Vi började skriva för försvarsavtal med den ena gruppen och den andra gruppen. Så att det var väldigt, började bli genomskinligt. Och nu tycker jag jättebra, men det är en säkerhetsfråga. Det är en samarbetsfråga. Det är en fredsfråga. Oj, det har blivit liksom mycket på en gång. Och jag ser framförallt en möjlighet för ett nordiskt samarbete som inte har fungerat och har varit svårt att göra tidigare. Man har pratat om Finlands sak i vår, men Norges och Danmarks är inte särskilt mycket. Samtidigt som det finns ett gammalt gemensamt behov av att vi är nära varandra och vi har väldigt lika inställning till saker, både kulturellt och författningsmässigt och hur vi ser på varandra. Så att där tycker jag det är bra.
Mm. Men bra. Så att från att ha varit
neutral till positiv,
så har det blivit positiv. Mer positiv.
Ja.
Vad säger
du,
Kenneth?
Ja, alltså NATO-medlemskapet kräver ju att vi röstar upp järnväg och vägar. Och det är väl det positiva man kan säga. I övrigt har jag alltid varit NATO-motståndare. Jag har inte ändrat mig nu för det här. Mm. NATO är ju inte en fredsorganisation, det är en krigsorganisation. Men alltså läget är ju som det är, så att det är inte, vad ska man göra? Man kan sitta och protestera på sitt lilla hemma, men verkligheten är ju som annorlunda nu än för 10 år sedan. Så att, men kan vi rösta upp järnvägen, så om det är ett NATO-krav så tycker jag att kommer någonting gå till det.
Men kan man säga att du fortfarande är motståndare till medlemskapet?
Ja, alltså, jag har aldrig varit aktiv i något NATO-motstånd, utan det tillhör väl en sån här världsbild man har. Alltså, så att, men jag kommer Trump till makten i nästa år, då är det ju, får ju ett helt annat NATO. Mm. Så att det är väl, man kan ju vara lite orolig kanske. Mm.
De partier i riksdagen som är emot medlemskap säger ju ungefär som du sa, att man rustar för krig. Det är ett sätt att liksom bygga på
ett annat mentalitet. Problem, alltså, våra försvarsutgifter kommer ju ta mycket större utrymme i framtiden än det här idag. Mm. Så att, det är prioriteringar. Man prioriterar vapen istället för någonting annat, kanske.
Sen Kerstin.
Ja. Mm. Jag sitter och håller med båda två. Nej, men jag tänker att på ett vis så känner jag mig tryggare genom att vi går in i NATO. Att vi som är så små egentligen blir en större enhet. Och samtidigt så känner jag också en oro. Men om det beror på NATO eller om det beror på världssituationen. Mm. Jag menar, det är ju så helt annorlunda nu. Jag har aldrig liksom jag har inte grubblat så mycket som jag gör nu på rädslan för vad som kommer att hända och vad som kommer att ske. För någonting, vi kommer väl inte att kunna vara utanför allt det som händer.
Jag tycker Kenneth tar upp en väldigt viktig fråga, och det är om vår infrastruktur, vägar, järnvägar, försvaret lär ju inte räcka med att gå upp till 2%. Förmodligen skulle man gå upp till 3% för att markera. Och nu börjar man diskutera att slopa underskottsmålet. Så man verkligen kan låna upp pengar för investeringar som har att göra med NATO. Som har att göra med att vi har dåliga tvärförbindelser. Vi har en malmbana som inte fungerar. Vi har en Trondheimbana som ju inte fungerar som det måste göra sen. Så att där kan vi få positiva verkningar för investeringarna här i Sverige. Som vi behöver nu egentligen oavsett.
Och samtidigt går det kors för mig. Då ska vi satsa mera då på det militära. Och så rustar vi ner hela offentliga sektorn.
Nej, det behöver inte göra. Det behöver inte göra det.
Men vi gör ju det.
Ja.
Vi gör ju det. Det är det som gör mig så förtvivlad.
Men det som Per säger, man kan ju låna pengar till att rösta upp vägar och järnvägar och eldistributionen och allting som är ganska sårbara. Och det är ju inget stort problem. Alltså, vi har ju ingen statsskuld egentligen.
Nej.
Så att, det finns ju mycket utrymme där. Men ingen av de här regeringarna under senaste 20-30 år har ju kommit på den tanken när vi velat. Fast det har funnits utrymme, va? Bort från 90-talet när det var en kris. Uh-huh. Men idag borde man naturligtvis göra det och rösta upp både järnvägar och vägar. Uh-huh. Och eldistributionen och allt möjligt sånt där.
Det finns hur mycket som helst.
Ja, sjukvården. Ja, herregud. Det finns hur mycket utrymme som helst som krävs.
Den diskussionen har ju börjat.
Ja, den har börjat.
Man kan läsa
äntligen,
nu
kan man väl säga.
Ja.
Vad beror det på den här rädslan för att låna upp pengar?
Ja, vi har haft dåliga finansministrar.
Okay.
Göran Persson kanske är undantaget. Men alltså, ingen har ju vågat. Va? Det är, alltså, den här nuvarande och den dåvarande och när Magdalena finansminister. Ja. Det var ju ingen som vågade ta det där steget av någon oklar anledning. Mm.
Nej, det finns ju en skrift i rött, ja, var det Persson, att sätta sig i skuld, hur det var han formulerade. Det var nog hemskt.
Men det var andra tider idag. Ja.
Precis. Ja.
Ska vi runda av den här diskussionen med att hoppas på att man rustar upp både försvar och infrastruktur och offentliga sektorn med lånade pengar.
Man kan börja med mellan Gävle och Stockholm.
Ja, just det. Vi ska hålla oss kvar vid transporter ett litet ögonblick. Jag läste att den spanska regeringen kommer med ett förslag om att förbjuda flygresor på sträckor där det tar max 1,5 timme med tåg. För utsläppens skull, givetvis. Är det någonting som Sverige bör ta efter? Frankrike ligger också i startgruppen.
Vart kommer vi på en och en halv timme med tåg här? Vart kommer vi på en och en halv timme här?
Ja, till Stockholm.
Ja.
I bästa fall.
Om du reser norrut?
Ja, i Sundsvall kanske. Nej, inte direkt.
Nej. Hudiksvall.
Ja. Ja. Om du reser västerut?
Ja.
Du kommer ju inte till Göteborg.
Nej. I Falun då, eller?
Ja.
Borlänge.
Örebro kanske.
Om man nu vill till Borlänge.
Ja.
Nej, men alltså, det är nog annorlunda är de här tättbefolkade länderna. Alltså, här är ju glädvinnande människa inom synhåll om man går utanför dörren. Men där i Frankrike och Storbritannien och Italien och Spanien är det ju annorlunda. Alltså, klart att om flyget måste ner, va? Det är väldigt väsentligt. Så. Men sen hur man ska göra det i praktiken. En och en halv timme tycker jag låter lite snålt faktiskt. Men 2 timmar eller 2,5 timme.
Vad ska jag säga?
Jag sitter och tänker på bussen. Ja.
Ja.
Nej, men det är ju samma sak där. Liksom, hur styr vi? Bussarna går ju som tätast där man har närmast att ta sig. Alltså det är ju liksom, det är lite det där som jag kan tycka och fundera på. Men å andra sidan så borde ju vi människor bestämma oss för att nej, men vi åker inte de här korta sträckorna med flyg. Då blir det ju, då löser det sig automatiskt.
Mm. Man flyger ju mycket mellan Stockholm och Göteborg till exempel.
Ja.
Men då räknar man ju inte in tiden det tar sig till Arlanda i god tid och sen till Landvetter och så buss in och så vidare.
Och vi tåg tjänar kommer
man
ju,
ja. Ja, man gör inte det.
Nej.
En gång flög jag mellan Rörberg och Bromma.
Ja.
Det var tidigare.
Ja, det var då det.
Obegripligt korkat, alltså, ja. Måste jag säga.
Ja, men det gjorde men man nog bjuden. För att man fick så goda karameller på flyget mellan Rörberg.
Jag var bjuden av Sveriges Television, så att det var, jag betalade inte själv.
Okej. Hörrni, vi måste runda av där.
Ja.
Jag säger tack för den här gången till Kerstin Weivert, Kenneth Lutti och Per Piscator.
Tack.
Tack så mycket.
Och nu blir det ett ord från våra sponsorer.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, då går panelen ut och... jag kommer in igen här som programledare. Och med mig i här inne nu har jag Sven-Erik igen. Nu ska vi inte prata pi, Sven-Erik.
Nej, nej.
Utan nu ska vi prata om vad som händer i veckan. Om det är något speciellt som du tycker vi kan gå på.
Mm. Ja, vi kan väl börja redan i eftermiddag. Klockan 14 på Kaplansgatan 10, då kan ni träffa Mats Åmvall.
Och nu ska han...
som kommer att spela piano där. Underhålla seniorerna på träffpunkten där. Och det blir mer musik imorgon. Blir det väsen, folkmusik alltså, och Hawktail. Samt guff på Gävle konserthus, och det är klockan 19. På torsdag kan man höra gamla slager på Café Limhällen i Gävle, och det är på eftermiddagen 14.30.
Nu ska jag göra mig dum och fråga Café Limhällen, var är det någonstans? Det kanske inte du vet heller.
Det känner inte jag till heller, hörde du. Det är Thomaskyrkans musiker och vokalister som gör det, så att, men jag vet faktiskt inte var den ligger.
Ja, det kanske är i Thomaskyrkan då?
Det kan det vara.
Får vi ta reda på, tycker
det
jag.
Kan, fast det borde ju vara på norr, eftersom det var en limpanna i något snickeri som satt eld på det, så att Limhällen borde vara på noll.
Ja, okej.
Okay. Det är svårare än vi där.
Ja.
Ja, ja. På torsdag då har Gävle Jazzklubb ett arrangemang på Musikhuset som kallas för Inte bara jazz. Det blir Ulrika Bayer som är en av mina favoriter då, som kommer att sjunga. Kristoffer Sundmans kvartett och med Stina Sundell saxofon, Sören Rydgren dragspel, Anders Jonsson fiol. Och på söndag är det axplock då med Mariakören Trivsel. Och det är på Mariakyrkan Z klockan 16. På Radio Gävle fortsätter vi som vanligt. Nu när vi är tillbaka i eten igen.
Mm.
Och man kan lyssna på det här programmet igen klockan 16 idag. Och 19.30 är det Studio 64. Förlåt, 19 till 19.30 är det Studio 64 med söndagens predikan från Hedvigs Lundkyrkan. Imorgon bjuder jag på en timme blues klockan 17 till 18. och på torsdag är det countrytimmen 15-16. På fredag har vi nostalgitoppen och det är Timo Heino som bläddrar i 10 i topplistor från den tid då det begav sig. Och på lördag är Vänsterpartiet tillbaka med röd lördag, Finska klubben med Radio GSK och deras rock- och poptimme. Det är alltså klockan 12-13 röd lördag, 16-17 är det GSK och sen blir det rock.
Ja, det finns mycket på våran kanal måste vi säga.
Ja, det gör det.
Inte bara vi. Ja, och med det så tycker jag att vi säger tack för att ni har lyssnat. Och nu så får vi hoppas att Roland Cedermark har rätt när han säger ja, vilken härlig dag.
Ja.
Tänk om alla här på jorden kunde enas i en sång och tillsammans sjunga orden fred och frihet gång på gång. Tänk om alla vore vänner om blott för en enda dag, och att den som någon känner gjorde den en någon dag. Ja, vilken härlig dag, höra jordens alla klockor ringa, känna glädje, höra skratten klinga över land och över vilda hav. Ja, vilken härlig dag som vi alltid, alltid skulle minnas, om den dagen ändå kunde finnas som oss lycka, frid och vänskap gav. Om vi sträcker våra händer och ger kärlek utan gräns mellan jordens alla länder, kanske får vi då med ens känna värme och gemenskap om blott för en enda dag, glömma strid, våld och dårskap, bara leva du och jag. Ja, vilken härlig dag, höra jordens alla klockor ring, känna glädje, höra skratten klinga över land och över vilda hav. Ja, vilken härlig dag som vi alltid, alltid skulle minnas, om den dagen och kunde finnas som oss lycka, frid och vänskap. Ja, vilken härlig dag, höra jordens alla klockor ringa, känna glädje, höra skratten klinga över land och över vilda hav. Ja, vilken härlig dag som vi alltid, alltid skulle minnas, om den dagen ändå kunde finnas som oss lycka, frid och vänskap.